Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är alltid jag, Ida och...
Lukas.
Hello.
Ja, hej på dig.
Hur är läget?
Jo, det är bra tycker jag. Jag är lite seg, men jag tror som sagt att det är pollensäsongen som är på intåg. Så att jag, eller intågande kan man säga. Så jag är lite seg. Jag var hos tandläkaren idag också för att kolla om de kunde tagit bort stygnen. Men det hade inte läkt riktigt. Så jag måste dit nästa onsdag igen.
Jaha.
Och se om de då kan ta bort det. För att jag märker att det börjar reta lite med stygnen.
Ja, det förstår jag.
Men nej, det är bra. Solen skiner. Det är varmt och skönt. Så att, nej, det är bra tycker jag. Själv då?
Jo, men jag är också lite seg. Men det kan också vara allergi.
Mm.
Men mediciner är på väg. Så att det ska nog vända.
Det jag tror jag
hoppas
nog.
Att det ska torka upp lite. För mitt promenadstråk är fortfarande ganska blött och sådär. Så att det...
Jo, det är ju lite blött. Där inte solen ligger på.
Ja, eller där det har varit mycket snö. Så blir det ju bara... En jävla lervällig liksom. Så går man och så sjunker man ner och...
Jo men precis, så är det ju.
Ja,
ja.
Nej, men så jag väntar på det.
Jag förstår. Sånt är det va.
Ja. Vi pratade väl lite förra veckan om ämnet idag.
Det tror jag väl att vi nämnde.
Ja, jag tror.
Eller förra veckan, det var väl i...
Ja, i måndags.
Det här blir lite konstigt.
Förra avsnittet.
Brukar inte spela in på måndagar.
Nej, precis.
Nej,
förra avsnittet. Och vi valde ju att kalla den här ämneskategorin för stora rubriker. Alltså vi försöker liksom skriva någon kategori, någon titel som gör att vi liksom förstår vad vi har tänkt.
Ja, men lite så.
När vi gick igenom det här.
Ja.
Och det har vi ju bestämt liksom kan innefatta i stort sett vad som helst.
Det är
så
ju
att,
det är ju ganska stort liksom det, om man tänker stora rubriker, det kan ju vara allt från flera hundra år tillbaka tills igår liksom. Så att,
och det finns ju liksom stora rubriker inom politik, sport, film, alltså
teknik och IT och allt möjligt.
Men eftersom jag är jag så har ju jag valt historia.
Ja. Jag har väl valt politik och historia.
Ja.
Ja. Så att,
det tycker jag väl.
Ja. Men nej, det ska bli roligt att höra vad du har att berätta. fakta faktiskt.
Ja, det är väldigt faktamättat. Jag har försökt att komprimera det så mycket det bara går. Och försökt att ta med bara det som är mest intressant. Alltså jag tycker ju allt kring det här är intressant.
Ja.
Men man kan inte ta precis allting.
Nej, då får vi kanske sitta ganska länge. Men
ja.
Ja, men jag tänker att vi kanske kan köra igång.
Ja, det gör vi.
Ja.
Ja, och som titeln på avsnittet säger så ska jag prata om faraon Tutankhamon.
Spännande.
Jag är ju en sån där, jag har alltid fascinerats av forna Egypten och allt sånt, allt kring dem liksom.
Men det är väldigt spännande faktiskt. Sen kan jag inte så mycket, men lite kan man ju ändå.
Ja, men man har väl hört lite lätt i alla fall.
Ja.
Jag tänkte också förvarna ifall det blir något ljud i bakgrunden, så är min katt väldigt osalig och jag vet inte riktigt vad det är han planerar. Så.
Jag sa det när han planerar en kupp, men du sa att han planerar djävulskap.
Nej, du får inte hoppa upp här nu. Jag såg att han satt och måttade hur han skulle hoppa upp på skrivbordet. Man bara, nej, det går inte.
Nej.
Ja, men jag tänkte jag förvarnar ifall att det blir något kaos. Nu står han och vickar på stjärten, så nu ska han nog hoppa på någonting. Alla som har katt vet vad jag menar.
Ja, men precis.
Ja, nu börjar vi klösa på katternet också.
Ja, men det är bra.
Du vet, forna egyptierna, de dyrkade ju katter. Det gör inte jag på daglig basis.
Nej, det är bra. Nu har du en svart katt där som går runt i bakgrunden.
Det är lite ingen stämning. Egyptisk Mao, men...
Nej. Nej, men han får hålla på lite då.
Ja, han får göra det. Mina källor den här veckan är en tredelad dokumentär från National Geographic som jag har hittat på Disney+. Och den var ju från 2019 eller 2018 och den heter Tutankhamons skatter. Så vill man liksom veta mer om det jag pratar om så ska man absolut kolla in den.
Okej.
Sen har jag varit inne på tutankhamon.nu, history.com, britannica.com, världenshistoria.se och så har jag varit på YouTube och då var det National Geographics kanal. Och videon heter The Excavation of Tutankhamun's Mummy, King Tut in Color. Så de har färglagt klipp ifrån.
Ha, coolt.
Och sen är det en kanal som heter Odyssey Ancient History Documentaries. Och en dokumentärserie som de har klippt ihop till ett enda långt klipp. Men det är liksom avsnitt. Och den heter The Rise and Fall of the Ancient Egyptians, Immortal Egypt. Så det är mina källor.
Ja, det låter bra.
Och jag tänkte att vi ska börja liksom i vår fantasi. Att åka till Egypten och Konungarnas dal, eller The Valley of the Kings. Och det här är då en dalgång i södra Egypten. Och det här är lite... Egypten förr var ju indelat i två, Upper and Lower Egypt. Och det var lite, det är liksom omvänt. Som du tänker, södra Egypten var Upper Egypt. Och norra Egypten var Lower Egypt.
Okej.
Okay. Det var väl olika grupper som styrde och liksom lite sådär. Det var mer indelat än vad det är nu. Så det här är södra Egypten, men på den tiden då Upper Egypt.
Okay.
Och det här är på västra sidan av Nilen, nära den nuvarande staden Luxor. Och då nära den forntida staden Thebe. Det kanske du har hört talas om.
Ja, det har jag gjort.
Thebes.
Mm.
Och Konungarnas dal, där byggdes gravar för faraoner under det nya riket. Och det är tiden för 18-20 dynastierna i egyptisk historia då. Och nu när vi liksom tänker oss att vi är där i Valley of the Kings så ska vi tillbaka till tidigt 1900-tal. Och alltså man har ju bedrivit utgrävningar där länge. Alltså det är ju sedan 1800-tal. Jag tror till och med någon var där på 1700-talet. Och under tidigt 1900-tal så man var ju tvungen att ha en licens. Alltså man får inte bara åka dit och börja gräva. Det är så är det nu också. Utan du måste ha tillstånd.
Annars hade väl alla varit där och grävt sönder allt.
Ja, men typ. Och mellan 1905 och 1914 så var det en man som hette Theodore Davis som hade licensen då för att få gräva ut där.
Aha.
Och under sin tid i Kungarnas dal så hittade han 10 gravar. Och bland annat den nästan helt intakta men icke-kungliga graven av drottning Tijes föräldrar. Så att, för de var ju väldigt noga med att skriva på kisterna vem som låg var. Det var jätteviktigt.
Ja, just.
Det här som skrivs på kistor och sånt, det säger vissa att liksom det är som ett pass till efterlivet.
Aha, okej.
Så det var viktigt då. Och han hittade dem och liksom, i och med att alla skriver och man skrev ofta liksom bla bla bla, son till bla bla bla, så det är lätt att göra släktträd. Så han hittade hennes föräldrar. Och det var väl en ganska stor upptäckt. Och så fortsatte han då under de kommande åren, men då hittade han ingenting av större betydelse. Men nej, så finns det, de sätter ju olika liksom namn på schakt och gravar och grejer. Och i KV58, en grav, så hittar han föremål som nämner en farao vid namn Tutankhamon.
Mm-hmm.
Och det här är bland annat knoppar och handtag med hans namn, men också balsameringsverktyg med hans namn. Mm. Och de här, alltså, du tänker liksom de här krukorna och skålarna och allting.
Jaja.
Och de här var viktiga att liksom spara, och man begravde dem nära personen för att man tänkte då att de kunde ha sugit åt sig en bit av ens själ.
Mm-hmm. Mm.
Så han trodde därför att han hade funnit Tutankhamons grav. Och han publicerade det här tillsammans med citatet: "Jag fruktar att gravarnas dal är uttömd."
Mm-hmm. Okej.
Men 1907 så får egyptologen, nej det är han inte, han är arkeolog.
Ja.
Howard Carter, eller Carter.
Carter.
En inbjudan av en civilingenjör som heter William Garson och en egyptolog som heter Gaston Maspero, eller hur man nu ska uttala det.
Mm.
Och de bjöd in honom då och frågade om han ville komma och vara med på utgrävningar. Och det var inte de som liksom betalade det, utan det var George Herbert, 5th Earl of Carnarvon, som då, vad kallar man det? Alltså han betalade, ja, kan man säga.
Ja. Men vem är den här? Och jag kände igen det andra namnet, Earl.
Carnarvon. Carnarvon.
Nej, men du sa någonting med någonting. Earl.
5th Earl of Carnarvon.
Ja, den andra där. Earl. Känner jag igen namnet.
Ja, men det är ju en titel.
Jaha.
Det är ju som Jarl. Greve.
Jaha.
Han heter George Herbert och är den 5:e earlen av Carnarvon.
Jaha, nu är jag med.
Men earl kan också vara ett namn, men här är det titeln.
Ja, okej, då är jag med. Jag tänkte att det var 3 olika namn. Det var därför jag
nej,
bara...
Nej, nej, det är hela hans titel.
Känner jag igen.
Det är hela.
Då är jag med.
Det är noga det här, vet du.
Ja.
Carter svarar i alla fall ja, och han och den här... Earlen då tror att de ska få fortsätta gräva där han Davis har slutat.
Mm.
Men under de kommande 7 åren fick de gräva ut andra delar av Thebes nekropolis, alltså stad för de döda liksom.
Ja.
Men så efter ett systematiskt letande så hittar Carter den 4 november 1922 under Ramses den 4:s grav en trappa som var inhuggen i klippan. Den ledde ner till en vägg och där kunde man läsa namnet, och nu ber jag om ursäkt för mitt uttal. Nebchepurer, mm-hmm, eller någonting. Tutankhamon.
Mm-hmm.
Och Lord Carnarvon då, som för tillfället var i England, han underrättas om upptäckten och han åker ju omedelbart tillbaka.
Såklart.
Så den 25 november tog man på prov bort den första sten ur gravöppningens vägg. Och genom öppningen kunde Carnarvon och Carter få en första skymt av graven. Och han ser då Carter en liten, liten glimt av ett rum fyllt med guldskatter.
Oh, Nice.
Och anledningen till att jag kom på det här med Tutankhamon är för att det är faktiskt 100 år sedan i år som man hittade Tutankhamon.
Mm. Det är ju ganska galet ändå att det...
Så ja. I november då är det ju exakt 100 år sedan.
Mm. Spännande.
Men det tar ju lite tid. Liksom man undersöker ju allt kring och man måste liksom kolla, kan man ta bort det här? Kommer det rasa? Bla bla bla.
Mm.
Och i februari året efter, alltså 1923, så har förkammaren rensats från allt utom två vaktpoststatyer.
Okay.
Alltså om du tänker två vaktposter som står vid varsin sida om öppningen.
Ja, inte själva rummet.
Ja, alltså, mm. Ja, för att alltså, en förkammare är ju liksom som en tambur kan man väl säga.
Ja, ja men precis.
Och en tid... En dag och tid väljs ut för att öppna graven och då är det ett 20-tal utsedda vittnen och det är ju inklusive då Lord Carnarvon, flera egyptiska tjänstemän, museirepresentanter och personalen på regeringens pressbyrå.
Mm.
Och den 17 februari 1923, strax efter klockan 2, så bryts förseglingen.
Okej.
Okay. Och när de kommer in där så är den alltså sprängfylld med föremål.
Mm.
Det tog Howard Carter 10 år att katalogisera de här.
Oj.
Och han var mycket noggrann med att rita en skiss över gravkammaren, över kistor, sarkofager.
Mm.
Han skrev varenda föremål, skrev han upp och om möjligt så hade han en bild och liksom
mm.
totalt så var det 5398 föremål.
Oj, jäklar. Det var
det
inte
är
dåligt.
Liksom inte dåligt.
Ja, men vet man hur stort rummet var på ett ungefär? Eller det finns ingen information?
Jag kommer inte ihåg hur stort det är.
Nej.
Men jag kommer komma till att det i alla fall inte är så stort.
Nej, okej. Nej.
De har säkert sagt någonstans exakta måtten, men jag kommer inte ihåg dem.
Nej, jag bara undrade om det var ett jättestort sal eller om det var liksom som ett rum.
Nej, det är inte det. Det är det som är intressant med det hela.
Okej. Okay. Mm.
Men de här föremålen, de tas till Kairos museum. Och där hamnar ju många i förvaring.
Mm.
Bland annat i källaren. Några saker har ju stått på display sedan dess.
Mm.
Men nu då, när den här dokumentären Tutankhamons skatter sändes, då har man byggt ett nytt museum som heter Grand Egyptian Museum. Och dit flyttar man då stegvis alla föremål. De undersöks noga, de konserveras om det behövs. Och sen är det tänkt då, antagligen nu då, att alla föremål ska finnas och se.
Mm-hmm. Häftigt.
Så att det är ett enormt arbete.
Ja, det förstår jag med att bara liksom hitta, ja men göra så här montrar och fixa till och skriva vad sakerna är för någonting. Och, ja.
Ja, alltså det är helt galet. Oj, nu börjar jag klicka upp massa saker här.
Ja.
Tack. Och jag tänkte att jag skulle prata om några av de här föremålen, men först så kanske jag bara ska ta upp lite vem Tutankhamon var.
Mm.
Han föddes någon gång mellan 1399 och 1341 före Kristus.
Mm, okej.
Okay. Så det är ju över 3000 år sedan.
Det var inte igår.
Nej.
Nej.
Och han var farao i den 18:e dynastin. Och han döptes egentligen till Tutankhaton.
Mm.
Som betyder levande bild av guden Aton. Men han bytte senare namn till Tutankhamon som betyder levande bild av guden Amon.
Mm-hmm, okej.
Okay. Och namnet, alltså Tutankhamon, Tutankhamen, vissa uttalare Tutankhamon, Tutankhamon, det är liksom...
Ja, lite olika kanske.
Lite olika, men jag säger Tutankhamon för att det är försvenskat liksom.
Mm.
Och som jag sa så var det ju viktigt, man skrev ju liksom, det har man ju gjort här också om du tänker på runstenar. Den här stenen restes av Sven, son till bla bla bla, och han reste den för sin son. Alltså det är väldigt noga man måste säga vem man är och vems son eller så man är.
Mm.
Och det gjorde de även på den här tiden. Men Tutankhamon har inte skrivit någonting om sina föräldrar. Och det här har ju liksom gjort att det är svårt att lägga upp hans släktträd och bla bla bla. Men en man vid namn Albert Zink, han har utvecklat en metod för att kunna ta och analysera DNA från väldigt liksom gamla kroppar. För att när man dör så bryts ens DNA ner väldigt fort.
Mm.
Och han vill ju kunna ta det, man vill ju kunna ta DNA utan att skada liksom kroppar och så man har hittat.
Såklart.
Men han har då tagit fram någon slags metod för det här. Så han har ju tagit DNA från mumier man har hittat i Konungarnas dal. Och han har med hjälp av det kunnat kartlägga Tutankhamons familj.
Mm-hmm.
Ja, för att man har ju Tutankhamons kropp och har kunnat ta DNA och sen då jämfört. Och då är det olika liksom grejer som,
ja,
som matchar.
Mm.
Och han har kommit fram till att Tutankhamons pappa var en väldigt hatad farao vid namn Akhenaton.
Oj då, ja.
Och den här snubben, han var ganska hatad då för att han avskaffade den etablerade religionen med många gudar, alltså den vi känner till.
Mm.
Och han ersatte den med en monoteistisk tro på en solgud.
Mm.
Så för det första så gjorde han det, och då fick ju alla präster fick ju sparken, för de behövdes ju inte, för att han hade direkt kontakt med den här solguden.
Ja, ja, ja.
Han flyttade även huvudstaden från Thebe till Amarna, och det är ungefär 40 mil därifrån.
Aha, oj.
Och det finns också spår då i Amarna, så Amarna, det är ju ingenting kvar där nu.
Mm-hmm.
Men man har hittat gravar och så. Och man tror att han lät i stort sett barn bygga den här nya staden.
Nej men, jaha.
För att de här kropparna som ligger liksom flera stycken i samma ställe. De här människorna var mellan 6 och 25 år gamla.
Jaha.
Nej men. Och de kan se tecken på att de har liksom lite av undernäring och har arbetat mycket hårt. Sånt kan de ju se på benen bland annat.
Ja, jo, det kan man ju göra. Men det är ju helt galet. Usch.
Mm. Han var liksom så fokuserad på det här skrytbygget. Och han glömde totalt liksom utrikespolitiken.
Mm.
Så strax innan han dog så hamnade liksom Egypten i en slags kollaps.
Mm.
Och Tutankhamon kan därför ha dolt sitt släktskap med honom för att få liksom en bättre image.
Mm.
Som jag förstått det så dog Akhenaton när Tutankhamon var ungefär 9. Vissa säger 9,5, vissa säger 9-11. Det är lite svårt att säga.
Okej.
Okay. Så han blir ju farao då.
Ja, just det.
Och han hade väl såklart, vad heter det, rådgivare och sådär.
Mm.
Och sen så i forna Egypten så räknades man som vuxen när man var 14. Så att efter det då så skulle han klara sig själv.
Ja, det hade inte många gjort.
Nej. Och i det tredje året av hans regering då så återinstallerades städerna Memphis och Thebe som administrativ respektive religiös huvudstad. Och han tog tillbaka religionen också, tror jag.
Mm-hmm.
Men när Tutankhamon bara var 19 år så avlider han.
Jaha. Oj.
Varför vet man inte helt, men jag kommer ta upp lite teorier längre fram.
Ja, det var inte gammalt.
Så det är det man vet om hans liv, lite kort.
Mm-hmm. Mm.
Men nu kommer jag till då grejerna som var i graven. Och då var det bland annat, nu är jag inne på vapen, 6 stycken stridsvagnar, 7 stycken kastklubbor, 4 dolkar, dussintals pilbågar och 100-tals pilar, 8 sköldar och en unik rustning i läder.
Men ursäkta, vad sa du? 6 stycken stridsvagnar?
Ja.
Men okej, okay. Ja, var de staplade på varandra eller?
Nej, de var isärplockade. Demonterade.
Mm. Men ändå häftigt. Nu tänker jag ju, så såg det ju säkert inte ut som de gör idag. Men ändå coolt att man...
Nej, men tänk hur de såg ut i, då, om du tänker i Gladiator. 2 hjul och så står man på som en platta med en sköld framför.
Ja, men såklart.
Sådana.
Mm-hmm. Häftigt.
Ja, helt sjukt.
Men mycket
det, en av de här dolkarna, han hade ju 4 dolkar.
Mm.
En av de här tror man var extra viktig för Tutankhamon, för han begravdes med den liksom på magen / bröstet.
Mm-hmm.
Och den här har ett väldigt dekorativt guldhandtag med en bergskristallsknopp och inlays, alltså bitar i liksom, som bildar ett mönster av olika stenar och så.
Mm.
Och den har ett järnblad. Och det låter ju inte för oss så himla lyxigt. Alltså järn, vi har om järn.
Ja, ja.
Men järn på Tutankhamons tid var mer sällsynt än guld.
Jaha.
Alltså där. Och guld hade ju de i liksom, det kastade ju de kring sig.
Ja, ja, det är galet ändå.
Och så när forskare testade det här järnet, och i den här dokumentären så drar de ut på det, för de bara, det här järnet var inte från Egypten. Jag bara, nej men gud, var det folk liksom, har det kommit ifrån Europa ner? Nej, de har testat det här järnet. Och det har inte sitt ursprung på jorden.
Nej.
Så det har troligtvis kommit med en meteorit. Eller meteor, jag vet inte vilket man säger. Men i alla fall en rymdsten.
Uh-huh.
Och då kan man också ha tänkt då att det här järnet skulle vara att det var en gåva från gudarna. Och därför blev det extra viktigt för honom.
Uh-huh. Du tänker så.
Mm. Så det är lite häftigt.
Mm, verkligen.
Och under en av de här stridsvagnarna så hittar Carter över 1500 små, små guldfragment.
Mm-hmm.
Och han plockar upp dem och sparar dem, för han hade inte tekniken att analysera dem, men han sparade dem för han tänkte i framtiden kan man nog göra det.
Mm-hmm.
Och då är det en konservator som heter Christian Ekman som än så länge har suttit i 3 år och pusslat ihop minst 70 paneler.
Oj.
Och nu kan man se att de här bitarna var utsmyckningar på seldonen till stridsvagnarna. Så om du tänker liksom på grimmorna, på hästarna och på läderbanden, så har det liksom suttit tunt, tunt hamrat guld.
Oj, gud vad fint.
Och på de här så var det fullt med bilder.
Mm-hmm.
Och de här bilderna visar Tutankhamon i en rad olika scener. Och då är det en professor som heter Salima Ikram. Och har man kollat på någon dokumentär om forna Egypten så är Salima Ikram med.
Mm.
Och hon kan se att Tutankhamon ville framstå som en mäktig farao som hade kontroll över många olika folk och många länder. Och även på insidan av de här stridsvagnarna så kan man i guld, även här, för guld hade de, se bilder. Och då är det bland annat en bild som har en rad med fångar. Och alla är sammanbundna med ett rep. Några kring halsen. Några har händerna bak på ryggen. Och några har liksom armarna ovanför huvudet. Och så är armarna ihop knutna över huvudet. Alltså runt armbågarna. Så att de måste gå med händerna ovanför huvudet.
Mm.
Och det här är ganska typ nidbilder av olika folk. Så man kan helt enkelt lätt då se vilka slags folk det här är.
Mm-hmm.
Och det är liksom traditionella fienderna som Egypten hade i både norr och söder. Och han ville då liksom visa med den här bilden att han regerade över alla och vann över alla.
Mm-hmm. Ja.
Och det finns också en kista som man fann i graven som är dekorerad med scener på alla sidor. Och där bland annat så visas kungen i en stridsvagn och han skjuter med en pilbåge och han kör över sina fiender med den här stridsvagnen.
Oj, ja. Japp.
Så att, men det var en våldsam tid, om man säger så. Jo,
det var ju det.
Men några mer vardagliga föremål man har hittat är bland annat bäddar, mm-hmm. käppar, leksaker, modellbåtar, pallar, huvudstöd. Alltså, de hade, istället för kudde så hade de liksom som ett huvudstöd.
Mm-hmm.
Och mer än 80 par sandaler från hela Tutankhamons liv.
Nämen.
Och det är alltså liksom, de hade hittat typ en liten pall. En liten bänkstol med en fotpall.
Ja.
Och hon Salima och så bara, åh, här har Tutankhamons lilla rumpa suttit.
Ja, men alltså det, jag tycker det är så galet att tänka så här att för så länge sedan så fanns det liksom saker som finns än idag.
Mm.
Att man blir lite så här, man kan riktigt greppa att liksom innan.
Men de var ju väldigt före sin tid, eller hur ska man säga liksom?
Jo, så var det ju, men ändå liksom det här att ja, att det fanns, att man hade liksom kommit på sånt redan då. Jag vet inte, men det är väl att man inte riktigt kan greppa det helt enkelt.
Nej, men det är så länge sedan.
Ja.
Alltså det är...
Men det är ju före
som jag sa till, liksom, till mina föräldrar var ju att Alexander den store kom ju till Egypten för dryga 2000 år sedan.
Ja.
Och såg liksom första pyramiden.
Mm.
Och då var den redan typ 2000 år.
Mm.
Alltså så hans hopp tillbaka till det är samma som vårat hopp till honom. Alltså det går liksom inte att ta in.
Nej. Det är ju helt galet.
Och sen när man då ser såna här vardagliga saker liksom, då är det...
Ja, nej, men det blir
det,
så...
Ja, men det blir, man blir helt mållös på något vis.
Ja, verkligen. Det är jättehäftigt.
Och det här de här visar ju liksom vardagsgrejer och bland annat då de här käpparna i kombination med sandaler gör att man kan lista ut lite av Tutankhamons liv.
Mm.
Och bland annat så undersöker Salima och en forskare till som jag inte kommer ihåg vad han heter. De undersöker om de här käpparna har slitage.
Mm-hmm.
För då kan de ju se, har de här bara varit dekoration eller har de använts? Och de kan faktiskt se att de här har använts och vissa ganska mycket.
Okej.
Okay. Och man kan också se att Tutankhamon har fått specialgjorda sandaler. Och det hade han ju obviously ändå. Men han hade liksom inte normal modell.
Nej, okej. Okay.
För egyptiska sandaler är typ flip-flops.
Ja, just det.
Och den vet vi ju sitter inte så bra på fötterna.
Mm, nej.
Så hans har en extra rem över foten liksom strax ovanför tårna.
Mm-hmm.
För att den ska sitta kvar.
Ja.
Och då har man undersökt Tutankhamons mumie och då speciellt fötterna. Och man har kunnat ta reda på att vänster fot är inåtvriden och andra tån på den foten saknar ett ben. Aha. En knota liksom.
Okej.
Okay. Och man tänker då att han har lidit av någon ärftlig genetisk sjukdom. Och det man kommer fram till är då klumpfot.
Aha. Ja.
Och man också, kan också se att han hade platt fot på andra foten.
Ja, så han kunde alltså inte gå så där bra, därför hade han käpp.
Precis.
Mm.
Och man tror också att han levde med mycket smärtor.
Ja, okej.
Okay. Och haft då problem med att gå och stå och därför behövt käpp.
Mm, okej.
Okay. Så... Och många när man liksom pratar om Tutankhamon, då tänker man, men det är den här barnkungen, han som var så sjuklig och svag.
Mm.
Och liksom så, men alltså man tänker, vad ont måste han ha haft liksom?
Ja gud, ja, det är ju inte så skönt.
Klumpfot opererar vi ju idag, så de får ju liksom en normal fotled, men tänk annars att gå på liksom utsidan av din fot i stort sett.
Ja, nej, det är inte, nej, fy, det är inte roligt.
Nej.
Men
nu kommer vi till det i graven som är absolut mest känt.
Mm-hmm.
Och som jag tänker när man säger Tutankhamon eller bara forna Egypten, så ser alla det här framför sig. Och det är Tutankhamons dödsmask.
Mm, just ja.
Den här masken är gjord i 10 kilo guld.
Oj. Ja. Vad hade det varit värt idag? Och den
gjordes... Det vill man inte ta reda på.
Nej.
Den gjordes på bara 70 dagar.
Mm-hmm. Oj, det var inte mycket.
Vilket det är ovanligt snabbt och jag kommer komma till det också.
Mm.
Men anledningen till att de hade så mycket guld och liksom så är för att de tänkte sig att gudarnas skinn var i guld och på insidan var de silver. För silver var mer dyrbart i Egypten.
Ja, okej.
Okay. Så mycket guld, det var liksom... gudarnas färg.
Mm-hmm. Mm.
Men den här masken i alla fall, det är ju då ett porträtt av faraons ansikte och hans hår. De har ju de här stora frisyrerna.
Mm.
Och det här, de hade ju såna här löst skägg som de satte på sig och sådär.
Mm.
Och det är alltså, det är håret och det är ögonsmink och ögonbryn. De hade ju den här klassiska eyelinern.
Mm, just det, ja.
Och det är alltså inlägg av lapis lazuli från Afghanistan.
Mm.
Det är tusentals inlägg i glas, helvetesstenar som är liksom över hela. Och längst ner på typ kragens krans kan man säga så är det röd karneol från Indien.
Mm.
Och ögonen är gjorda av turkisk obsidian. Och till och med så är det små, små, små blodådror målade på ögonvitorna.
Men gud.
Allt för att de ska liksom se levande ut.
Ja.
Och den här är otroligt viktig för att den gjorde dels att man kände igen sin kropp i döden och för att andra skulle känna igen dig.
Mm-hmm.
Och det finns många teorier om att den här inte är gjord till honom från början utan till hans styrmamma Nefertiti.
Jaha.
Och att man då skulle, de skulle då ha satt på hans ansikte. Men den här Ekman som jag pratade om tidigare, han fick göra en jättestor studie på den här. Och han menar att nej, det stämmer inte. Den här är visst gjord till Tutankhamon.
Aha, okej.
Okay. Men det finns också anledningar som jag kommer till varför man tror att den här är återanvänd eller lånad eller hur man ska säga.
Mm.
Men en till sak som fanns i Tutankhamons grav chockade Carter och alla som liksom såg dem. För att det här var två små kistor.
Mm-hmm.
Och i dem fanns två små, små mumier.
Nej men gud.
Och det här berörde och berör alla som ser dem. Alltså i den här dokumentären som jag såg, då, alltså folk börjar ju nästan gråta när de ser den.
Ja.
Och Carter skrev i sin journal, de här stackars kvarlevorna leder till eftertankar. De var utan tvekan Tutankhamons avkommor, även om de inte säger oss så mycket.
Mm.
Och med dagens teknologi har man kunnat ta reda på att dessa små mumier är två för tidigt födda, dödfödda flickor.
Oh.
Och med då DNA-testning kan man se att det här antagligen är Tutankhamons döttrar.
Okej, ja.
Och det är de enda barnen han fick med sin fru Anki Senamun.
Mm-hmm, okej.
Och då begravdes de inne hos honom.
Ja, såklart.
De här små flickorna är ett resultat av något som man kanske kan gissa sig till. Mm. För i forna Egypten så var det vanligt att man gifte sig inom familjen.
Mm-hmm, ja.
För man menar ju att man hade ju gudablod. Man var ju ättlingar av gudarna och det här rena blodet måste man bevara.
Mm.
Och det här kunde vara kusiner, halvsyskon men också helsyskon.
Mm.
Tutankhamon själv var ett barn från ett sånt äktenskap. Hans pappa Akhenaton gifte sig med sin syster, alltså inte Nefertiti. Det var styrmamma.
Mm,
okay. Och man ser också på avbilder av Akhenaton att han har lite annorlunda kropp. Han har väldigt långdraget ansikte och han är inte lika kraftig som egyptiska män traditionellt var utan han har lite avsmalnande midja och lite bredare höfter, lite mer androgyna former.
Mm-hmm, okay.
Och det här kan ju bero på hormonrubbningar.
Ja, jag tänkte också på det.
Så man vet ju inte exakt hur många led som...
Nej.
Så nära har gift sig och fått barn. Men antagligen hade väl Akhenaton lite annorlunda kropp.
Ja, men man pratar ju om det. I varje fall när det kommer till djur och sånt. Att liksom, ja men om man då får barn och man är typ helsyskon eller sådär. Att det blir fel i själva ja, fosterstadiet.
Det är bara, det är bara de dåliga grejerna som går vidare liksom.
Ja.
De dåliga generna.
Ja. Så att, det är inte så konstigt om jag tänker då att Tutankhamon då kanske föddes med klumpfot och så.
Mm. Och det finns också vissa avbilder som visar Tutankhamon med typ lite bröst. Och det kan ju också vara hormonrubbningar som gör det på grund av då det här.
Ja.
Man misstänker också på grund av såna här DNA-markörer att Anki Senamun var Tutankhamons i alla fall halvsyster.
Mm-hmm, okay.
Och därför var även hans äktenskap incestuöst.
Mm.
Och den här traditionen av inavel gör ju bara att de svaga generna förs vidare. Och det leder ju så, som vi sa till i sin tur till missbildningar, sjukdom, missfall och dödfödda barn.
Mm.
Och där var väl hans flickor då offer för det.
Men jag vet inte om de här två flickorna, om det var tvillingar eller om de föddes på olika... olika.
De sa ingenting om att de skulle ha varit tvillingar, så det är nog olika.
Okej, okay, ja. Jag bara tänkte om det, ja. Ja.
Nej, de sa ingenting om det, så jag har bara antagit att de inte var det.
Nej, nej, jag bara, det var bara jag som funderade på om de var födda samtidigt eller inte. Men...
Jag har inte ens tänkt på det, men jag tror inte att de skulle ha varit det.
Nej, okej. Okay.
Men nu kommer vi till Tutankhamons död, och det har länge spekulerats i hur han dog. Alltså malaria, blodförgiftning, slag mot huvudet etc. Och professor Salima Ikram, som jag nämnde tidigare, hon har undersökt röntgenbilder av Tutankhamons huvud och sett att det finns två lager med hatch. Mm-hmm. Och det här betyder att han mumifierades i två steg, och det är jätteovanligt.
Mm-hmm.
Men när en person dog så måste man genomföra mumifieringen så snart som möjligt. Och en person skulle gärna begravas inom 2 månader från sin död. Och när, då måste man liksom tömma kroppen på organ och ibland också hjärnan för att förhindra att bakterier förökas i kroppen och liksom startar, vad kallar man det?
Förruttnelse.
Ja, förmultningsprocess.
Ja, hmm.
Och att Tutankhamon då har 2 lager hatch kan visa att han genomgick en temporär mumifiering för att förhindra att han började ruttna innan den officiella mumifieringen kunde äga rum.
Mm.
Och därför är det också möjligt att han inte dog i Nildalen, för det var ju där de bodde, för det var ju nära vatten.
Mm, just ja.
Och hon ser också på bröströntgen att hans hjärta är borta. Och det här brukar man plockar ju ut det, men sen stoppas det liksom balsameras och stoppas tillbaka. För det gjorde att man hade en säker färd till efterlivet. Där hade man liksom sitt sinne och sin... Alltså om han inte hade sitt hjärta i efterlivet så skulle han bli vilse.
Mm-hmm, okej.
Okay. Och att det borta kan betyda att de som genomförde den här första mumifieringen inte var så skickliga.
Nej, såklart.
Och att det liksom var långt till de här kungliga balsamerarna. Och man tror att han då kan ha dött på någon slags expedition, kanske i någon strid, man vet inte.
Nej, okej.
Okay. Och man kan ju tänka att det låter galet att han skulle ha åkt iväg och kanske krigat med sin funktionsnedsättning. Men det kan enkelt vara att han ville visa att han var en kapabel kung efter liksom Akhenatons stora kollaps.
Ja, ja, ja.
Och... Vissa har liksom tittat på hans röntgenbilder igen, och bland annat då hans bröstkorg. Och då ser man att liksom på vänster sida saknas en stor bit av bröstkorgen och även den övre delen av hans bäcken.
Mm-hmm.
Det liksom syns ingenting, eller vad man ska säga.
Nej, nej.
Och det tror man kan tyda på att han dog i en kraftig olycka. Och det man har sett är att de här skadorna påminner otroligt mycket om hur skador från en bilolycka ser ut.
Aha.
Om du blir typ påkörd av en bil på vänster sida.
Ja, ja, ja.
Så man tänker, kan han ha dödats av en stridsvagn? Eller liksom krockat med sin stridsvagn och krossat hela vänster sida. Och då kan det också vara att han har ju liksom fått inre blödningar, krossskador. Och det kan helt enkelt vara så då att hjärtat är borta för att det var förstört.
Ja, att det gick sönder i kollisionen, ja. Liksom.
Ja. Men det går ju att föra teorier om i oändlighet.
Ja, 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 såklart. Men det...
Men det man vet är att han dog plötsligt och antagligen en bit ifrån hem.
Mm. Och väldigt... Eller, jag vet inte, man kan inte bli sådär jättegammal då, men ändå ung.
Nej, men alltså, man var väl gammal när man var typ 40 på den här tiden, men det är ju fortfarande väldigt... Ja. Han är ju fortfarande en ung, stark individ.
Ja, ja, ja. Ja, nej.
Och i och med att de har den här traditionen om 2 månader så måste man ju snabbt fixa en begravning. Och det är därför den här dödsmasken är gjord på så kort tid.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men nu kommer vi till det som du funderade på. För att det Carter reagerade på var att den här utsmyckade graven, den är så liten.
Mm.
För att vara tillhöra dels en farao och en så pass känd farao.
Ja.
För att den har väldigt enkel design, inte så mycket väggutrymme. Och de målade ju mycket på väggarna. Liksom olika så här delar av resan till eftervärlden och lite sånt där. Och det fanns inte så mycket plats att måla i hans grav. Den är ju väldigt målad ändå, men men inte liksom alls om man tänker en faraos grav är ju enorm.
Mm.
Kan ju ha flera kammare och hej och hå. Han ser liksom en förkammare och ett litet rum.
Mm.
Och man tror därför, eller man misstänker att den här graven inte var ämnad åt honom, utan åt någon annan.
Ja, okej.
Okay. Och det fanns i graven 400 modeller av tjänare, alltså små människofigurer. Shabtis heter de.
Uh-huh.
Och det här ger mer näring åt att hans begravning var snabbt ihopkastad. För att Shabtis, de är tänkt att de ska se ut som personen i graven, alltså Tutankhamon. Uh-huh. Men hans Shabtis, de är lite blandade. Alltså man kan se att de inte har samma ansiktsform och lite sånt där.
Mm.
Så man tror att man har liksom inte haft tid att göra så många åt honom. Så man liksom får ta ifrån andra och måla om dem till Tutankhamon.
Okej, ja.
Och man kan också se att Tutankhamons mumifierade kropp tillsammans med dödsmasken var placerad i 3 kistor på varandra. Så tänk såna här ryska dockor.
Mm-hmm.
Och sen så lades den i en stensarkofag. Och sen flera förgyllda relikskrin över.
Mm.
Och allt det här, vi vet ju egyptierna, de kunde ju det här. Allting borde ha passat perfekt.
Mm.
Men det gjorde de inte. Och Carter skrev i sina anteckningar att toppen av fotändan var delvis borthackad. Den var för hög för att sarkofagens lock skulle hamna på plats.
Jaha.
Så den yttersta kistan, alltså den här fyrkantiga liksom, var för liten. Så de fick, för de här kistorna som han låg i, det är ju de som ser ut som, de ser ut som människor liksom.
Ja, men precis.
Och sen sarkofagen är ju en kantig kista liksom.
Mm.
Och det här är ju jättekonstigt. Dels, alltså de var ju experter på det här, det vet vi ju.
Ja, ja, såklart.
Och att det skulle vara så på en faraograv är också jättekonstigt. Och sen är det så här, i forna Egypten så var ju efterlivet jätteviktigt.
Mm.
Så de planerade ju oftast sina egna gravar och byggde sina egna gravar. Mm. Och antagligen har ju Tutankhamon redan börjat med det.
Mm. Ja, det borde.
Och då kan man undra, varför las han inte den då?
Nej, det kanske inte blev klar.
Det kan vara så här, att hans efterträdare Ai, som hade varit en rådgivare till honom, kan ha kapat graven.
Uh-huh.
Alltså han kan ha tagit Tutankhamons stora grav, byggt om den till sig själv och placerat Tutankhamon i en mindre grav.
Mm-hmm. Kan vara. Faktiskt.
Men man har inte... det är den teorin man har i alla fall.
Ja, man har inte hittat någon ytterligare grav där i. Alltså...
Jo, man har ju Ais grav och den är ju mycket, mycket större.
Ja, det är så.
Den är ju vad man väntar sig att Tutankhamon skulle ha.
Aha.
Så det kan ju helt enkelt vara så att han har tagit Tutankhamons grav och Tutankhamon har fått hans.
Och så har han då flyttat alla grejer till den där lilla graven.
Mm.
Hmm. Ja, varför
att
inte?
Liksom när Tutankhamon dog så passade han på i det här maktvakuumet att komma dit och säga nu är jag farao. Och så när de liksom ska begrava honom så säger han, nej men den här stora, den är inte helt färdig så vi tar den här. Och så liksom bestämmer han att han ska ligga i den här mindre.
Mm, ja, det kan ju vara så, faktiskt.
För man tänker med alla grejer också som liksom stod där inne, de fick ju knappt plats. Nej. Stridsvagnarna var isärmonterade och liksom staplade på varandra. Det skulle de inte ha varit om det hade varit en liksom sån storlek man tänker sig.
Nej. Nej, det känns väldigt lustigt faktiskt, tycker jag.
Ja.
Ja.
Och det är ju så frustrerande med sånt här. Man kan ju inte bara... de får ju liksom se varenda liten ledtråd som något slags... Liksom, de får pussla ihop en historia av allt det här som... Alltså, och de kan ju undersöka samma sak om 10 år och kanske se något nytt.
Jo, det är ju så. Vilket är såklart... Ja, det blir frustrerande när man inte vet mer. Liksom, man har ingen... Alltså, det är liksom ingenting fakta där det bara så här står att så här var det liksom.
Mm. Nej, för att alltså, sen är det ju liksom Tutankhamon, hans pappa Akhenaton och den här Ai. De var ju faraoner under en väldigt dålig tid i Egypten. Så de är ju liksom lite bortraderade.
Mm.
För det finns en så kallad kartusch, alltså såna här där de skriver namnen. Det finns en sån vägg, nu kommer jag inte ihåg var, där alla faraoner typ står. Men Akhenaton, Tutankhamon och Ai, de är inte med.
Nej.
Så liksom det finns ju väldigt lite information om de här, för att man ville liksom sopa bort den delen av historien. Den var dålig.
Ja, ja, ja. Jag förstår.
Mm. Jag tänkte bara också säga att Howard Carter, han dog i sin lägenhet i London vid 49 Albert Court bredvid Royal Albert Hall den 2 mars 1939, och han var 64 år och han led av Hodgkins sjukdom eller Hodgkins lymfom. Mm. Det är ju en slags cancer.
Mm, just det, ja.
Och han, Lord Carnarvon,
aha,
han avled i Kairo den 5 april 1923, alltså bara ett år efter att de hittade, eller ett halvår efter att de hittade Tutankhamon. Och han fick ett insektsbett.
Aha.
Och det här orsakade blodförgiftning och lunginflammation. Och man tror att han typ fick ett myggbett eller någonting i ansiktet. Och så rakade han sig och typ skar sig och fick blodförgiftning.
Nej men gud.
Men det här uppfattades som att det var Tutankhamons förbannelse.
Ja, för de hittade hans grav. Du vet, den här klassiska.
Ja. Och att det skulle ha liksom, det har gett upphov till en rad historier om faraons hämnd.
Mm. Ja, men det vet man ju inte. Men,
men det var det jag hade om 100 års jubileet, eller vad jag ska säga.
Ja, men jättespännande. Det är ju galet egentligen att det, som sagt, är så länge sedan och så mycket grejer och de hittade. Och
det finns, allt det finns kvar.
Ja, att det fortfarande är bevarat och att man liksom kan åka och titta på det. Och, ja, det är jättespännande.
Mm.
Jättespännande.
Alltså, och man kan ju grotta ner sig något så gudförbannat.
Mm. Jag ska nog faktiskt ta och kolla på den där dokumentärserien.
Ja, det tycker jag verkligen.
Nu sitter jag och gäspar lite, men det är för att jag är så seg. Inte för att det var tråkigt.
Jag tänkte säga, nu har jag babblat på jättelänge och jag är jättenyfiken på att höra om ditt. Ja, så jag tänkte vi hoppa vidare.
Tack för ditt.
Tack så mycket.
Ja. Ja, och som ni såg också när det kommer till titeln på det här avsnittet, så ska jag prata om Berlinmuren.
Mm-hmm.
Eller ja, när den byggdes och när den föll och när den, ja, ni förstår. Och jag har tagit min fakta från P3 Dokumentär. Deras avsnitt som heter Järnridån som föll, Berlinmuren.
Mm.
Och sen har jag kollat på YouTube på en kanal som heter Ted Ed. Och den heter The Rise and Fall of the Berlin Wall. Och sen YouTube på UR Play. Och det var någon sån här, det heter Berlinmuren historia, årskurs 7-9. Så det var liksom väldigt så här förenklad förklaring. Och sen har jag varit inne på världenshistoria.se och sorummet.se. Och sen lite på Wikipedia.
Mm. Ja, där kan man ju kolla upp lite allt möjligt och få liksom en överblick.
Ja, men precis. Och vi börjar helt enkelt efter andra världskrigets slut.
Och då hade ju Tyskland förlorat kriget helt enkelt. Och då delades landet mellan de då allierade länderna USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen.
Mm.
Och det så kallade allierade kontrollrådet som då hade uppgift att enas om Tysklands framtid och som bestod då av ledare från de här fyra olika länderna placerade man i Berlin. Och det här valde man då att göra trots att Berlin låg då i Sovjetunionens zon.
Mm.
Och det innebar ju då i sin tur att man även var tvungen att dela in staden i fyra olika zoner. Och det tog dock inte lång tid förrän samarbetet mellan Sovjetunionen och de andra allierade makterna inte fungerade som man då hade tänkt sig. Och problemet var att Sovjetunionens ledare ville ha kontroll över hela Berlin och försökte på så vis tvinga då de andra länderna att ge upp staden.
Mm.
Och man beslutade även då från Sovjetunionens håll då att mellan den 24 juni 1948 till den 11 maj 1949 att stoppa då alla de livsnödvändiga leveranserna av mat till västsidans då 2,2 miljoner invånare.
Ja, vad snällt.
Ja, och detta eftersom då transporterna gick igenom områden som då kontrollerades av Sovjetunionen.
Mm.
Men det här var dock inget som då bet på de här västmakterna utan de gav inte efter för Sovjetunionens påtryckningar utan de valde istället att flyga in alla förnödenheter med en luftbro.
Ja, det var ju smart.
Ja, så de fick ändå mat och sånt som man behöver för att leva. Och på grund av att den nya ockupationsmakterna då bråkade om hur framtiden i Tyskland skulle se ut så kallnade även då förhållandet mellan öst och väst. Och det ledde ju då i sin tur till att kalla kriget bröt ut.
Mm.
Och skillnaden då i Tyskland mellan öst och väst visade sig snart tydligt. Och medan man då valde att börja återuppbygga samhället i väst så tog Josef Stalin allt av värde i det krigshärjade öst. Och Berlin blev då ett särskilt centrum för den här maktkampen som då utspelade sig mellan då öst och väst.
Mm.
Och samma år så slogs de tre allierade delarna av Tyskland, inklusive då Berlin, samman till staten BRD. Vilket då är Förbundsrepubliken Tyskland, eller även kallat Västtyskland.
Aha.
Ja, och den sovjetiska delen blev till DDR, som då är Tyska Demokratiska Republiken, även kallat Östtyskland.
Ah, ja, men jag har ju hört om de där förkortningarna, men inte liksom...
Nej.
Och vet du vad de står för, eller så?
Ja, och på tyska, jag vågar mig inte på det, men BRP, eller BRD är Bundesrepublik Deutschland och DDR är Deutsche Demokratische, eller vad man nu säger, Katrische Republik.
Ja, det var nog inte bättre tyska än vad jag skulle ha gjort, så att det var...
Ja, ja, men så att det är i alla fall Väst- och Östtyskland. Och i och med då kriget och den här ihopslagningen av Väst- och Östtyskland så blev ekonomin under 1950-talet väldigt dålig. Och människor blev även rädda för att då leva i ett odemokratiskt kommunistiskt land. Så många i Östtyskland valde därför att fly till Västtyskland. Och sammanlagt så flydde 2,7 miljoner människor till väst då via Berlin.
Mm.
Men det som då hände när människor flydde till Västtyskland, det var att Östtyskland höll på att tömmas på människor. Och främst då på unga och välutbildade personer.
Ja.
Och det här ledde ju då till att Östtyskland då hotades och ja, det då liksom kommunistiska systemets överlevnad höll på liksom att falla sönder.
Mm.
Och de här personerna då som flydde, de flydde nästan alltid via Berlin eftersom då resten av gränsen mellan de tyska staterna kontrollerades hårt. Och det var då endast då i Berlin som det fortfarande var möjligt att röra sig fritt mellan öst och väst.
Ja.
Ja, och därför beslutade Östtysklands ledare till slut att den enda lösningen var att spärra in befolkningen. Och därför valde man då att bygga en mur som skulle dela öst med Västtyskland, eller Västberlin.
Mm.
Det här uppförandet då av muren, som kom att kallas för Berlinmuren, det blev då en överraskning för den tyska befolkningen i Berlin. Och natten mellan den 12 och 13 augusti 1961 så började då östtyska soldater, polisen och då arbetare att bygga en 3 meter hög betongmur som var försedd med vakttorn och skjutklara soldater. De var liksom redo. Och den här muren, den valde man då att placera genom de centrala delarna av staden. Och samtidigt som muren började byggas så började även den östtyska regimen att omgärda då Västberlin med taggtråd. Så de liksom spärrade in, ja, bästa Berlin så att ingen kunde ta sig ut därifrån.
För innan så märktes, alltså det var liksom ingen tydlig gräns innan, utan...
Nej, men precis. Men nu blev det liksom att, om man tänker dig Berlins innerstad, att liksom hela västra delarna av Berlin blev liksom inhägnad av taggtråd.
Ja, för de kunde väl röra sig fritt. Alltså man kunde bo på östra sidan och jobba på västra och vice versa.
Ja, men precis. Men det kunde man ju inte då längre.
Nej.
Och de stängde av alla tillfartsleder och vägar mellan den östra och västra delarna av staden. Och som vi precis sa, så innan dess att muren då började byggas så hade gränsen mellan öst och Västberlin varit i princip obevakad.
Mm.
Och människorna i Berlin hade kunnat gå eller ta tunnelbanan över till den andra sidan. Men nu stängdes alla övergångar mellan gränserna. Och man murade till och med igen fönster i byggnader som då låg precis vid gränsen så att man inte skulle kunna ta sig över genom ett fönster liksom.
Men gud.
Ja. Och efter ett tag så började man även riva byggnader på den östtyska sidan och täckte då det här området med grus. För att då tänkte man att det skulle bli lätt för vakterna att upptäcka fotspår. Som att någon då hade försökt fly eller så. Samt att det då var lättare att då bevaka den här zonen in till muren. Och vid samma tid som man gjorde det här så kompletterade man även muren med ännu fler vakttorn och man grävde diken och man gjorde så här olika minfält och sen automatiska övervakningsanordningar. Och man byggde även ett nytt stängsel som man placerade 100 meter bakom det första. Så att först var ju då muren och sen var det grus 100 meter och sen var det till stängsel. Mm. Och området mellan muren och det här stängslet kom att kallas för dödsremsan.
Men gud!
Ja. Och detta var då på grund av att det här syftet var då att... Då, ja, att vakterna då skulle kunna se bra så att de lätt då skulle kunna skjuta personer som då försökte fly. Men trots då detta så lyckades omkring 5000 personer att fly till Västberlin fram då till muren sen föll. Och olika då beräkningar visar också att cirka 150-200 personer dödades vid de här flyktförsöken.
Mm.
Och det var först år 1965 som Östtyskland började att arbeta på den här liksom egentliga betongmuren som, vad ska man säga, Berlinmuren är mest känd för idag.
Ja.
Och för först hade man ju liksom inte, ja, hård betong, utan det var liksom lite lättare att ta sig igenom. Så att syftet...
Alltså det var mer typ ett staket kanske?
Ja, men typ som ett stängsel eller liksom så.
Ja. Stängsel menar. Staket är ju lite lägre.
jag förstår vad du menade. Men syftet med det då att göra den här betongmuren var ju då att man skulle förhindra att man kanske inte skulle kunna köra igenom en bil eller så genom staketet för att kunna fly.
Nej, det skulle bli mer ogenomträngligt helt enkelt.
Mm. Ja, precis. Och när muren väl stod färdig år 1980 så bestod den av 45 kilometer armerad betong som var ungefär 3,5 meter hög och 1,2 meter bred, alltså djup tänker jag mig då.
Mm.
Och Berlinmuren hade 116 vakttorn och bevakades av 7 olika regementen med mellan 1000 till 1200 soldater.
Oj!
Så det var många, många soldater. Ja. Mm. Och det enda ställena då som det var möjligt att komma från Västberlin till Östberlin, det var genom Berlinmurens 9 gränsövergångar. Och det här var då framför allt till för invånare i Västberlin och då folk, liksom, vad ska man säga, utlänningar alltså, som reste, som då antingen skulle besöka Östtyskland eller som då var på genomresa.
Mm.
Och den mest berömda av gränsövergångarna, det var Checkpoint Charlie.
Ja, och, men det känner jag igen.
Ja, men precis. För den heter egentligen Checkpoint C, eller ja, C då. Men
ja.
Den
fick... Ja, men Charlie är ju C. När de säger namnen på amerikanska så säger de ju Charlie för C.
Precis, för det...
Vi skulle väl säga C för... Vad fan skulle vi säga?
Ja, vad skulle vi säga?
Men vi säger ju Adam, Bertil, Carl. Nej.
Karl, Cesar.
Cesar?
Ja.
Adam, Bertil, Cesar.
Ja. ja, men det jag skulle komma till var faktiskt att det var ett smeknamn som den då fick av de amerikanska soldaterna.
Mm.
Och den här låg då mitt i Berlin och var till för diplomater och medlemmar av de allierade styrkorna.
Mm.
Och nu tänkte jag bara så här berätta lite om vanliga sätt att fly på.
Ja.
Och ett av de vanligaste sätten att fly, och som då många provade under det första året, det var att man då grävde tunnlar från bostäder som låg nära muren. Och som då ledde till den västra sidan. Men det här blev ju dock omöjligt efter ett tag, för att den östtyska gränsvakterna, de började ju gräva ner minor. Så då kunde de ju inte gräva längre, för de visste ju inte var de här minorna låg någonstans.
Nej, precis.
Men det var en som lyckades fly på det här sättet, och det var den då 52-årige Margarete ursäkta mitt uttal.
Ingen av oss har läst tyska. Så.
Nej. Och det var hennes son som då hade grävt den här tunneln, och hon lyckades då ta sig igenom.
Mm-hmm.
Och andra sätt som man då flydde på, det var att man byggde om bilar så att en eller ibland flera personer då kunde gömma sig i olika utrymmen i bilen där vakterna inte då skulle leta.
Okay.
Så jag vet inte om man typ så här, vad vet jag, om man tänker sig typ under sätena, liksom baksätena.
Det var det första jag tänkte på.
Ja, att någon kanske skulle då kunna ha lagt sig där under, eller ja, men sådana grejer, typ att någon kröp ner i motorhuven. Nej, men så att det lyckades någon med också, tror jag. Och det som man tror sig är det mest uppmärksammade flyktförsöket Det skedde den 17 augusti 1962 vid just den här Checkpoint Charlie. Och det var då två unga östtyska män som försökte ta sig över muren då till väst. Och en av dem lyckades ta sig över muren, medan den andra, han träffades av flera kulor från de östtyska gränsvakterna och blev då liggande svårt skadad på östtyska sidan av muren.
Mm.
Och då var det folk från västsidan som slängde över förband och första hjälpen kit för att de då i desperata försökte rädda honom.
Mm.
Men de lyckades tyvärr inte.
Nej.
Och när han då till slut dog av de här skadorna efter drygt en timme, så fördes hans kropp bort av Östtysklands Volkspolizei. Och det var då den statliga polismyndigheten i Östtyskland.
Mm.
Och den östtyska polisens agerande under den här händelsen dokumenterades i flera tidningar över hela västvärlden, så att det liksom spred sig, för att jag vet inte exakt, men då, ja, det var väl inte sådär jätte, vad ska jag säga, PK att låta någon, ja men ligga kvar i en timme och liksom dö av att liksom, ja, så.
Nej, men det är ju ganska barbariskt liksom.
Ja, gud ja, verkligen. Och ett par år senare så körde den östtyska gränsvakten Wolfgang Engels rakt in i muren i en stulen pansarbil, så att det blev ett stort hål i muren, och han träffades av flera kulor från gränsvakterna när han klättrade igenom hålet, men han lyckades faktiskt ta sig därifrån och ja, flydde iväg.
Men de fortsatte inte skjuta dem på när de väl hade tagit sig över?
Jo, nej, det kan de väl inte ha gjort, tänker jag. För de sköt ju
jag
bara...
Jag tänkte liksom, för
ja,
då, kommer de ju in på västsidan, då får de väl inte skjuta dem.
Nej, precis. Nej, för de sköt ju bara
så honom. Lyckas man ta sig över kan de inte ta en liksom.
Nej, precis. Så att han... Ja, det var ju när han klättrade igenom som de sköt honom.
Ja.
Och en familj, de flög över muren i en hemgjord luftballong.
Nej men gud.
Ja, och en annan åkte över den på en stålvajer som de då hade skjutit över till ett hustak på västsidan med en pilbåge.
Nej men gud, det låter ju som en jävla James Bond-grej.
Ja men lite så. Men vi tar här och så skjuter vi på ett höghus här borta och så siktar vi och så fastnar den och
Batman.
Så bara klättrar vi över.
Du vet Batman när han skjuter sina de här
vajrarna
överallt.
Ja, just ja. Ja, och den sista som då sköts ihjäl under ett flyktförsök, det var Chris Goofroy. Ja.
Jag har ingen aning.
Ja, som föll offer då för gränsvakternas kulor i februari 1989. Och sen var det en annan man som störtade i Västberlin efter att han då hade tagit sig över gränsen i en annan hemmagjord ballong. Och det var då den sista som dog då under att ha försökt att fly, men han dog liksom inte för att de sköt honom, utan han liksom störtade med den. Ja. Och det här uppförandet av muren, det innebar även att många som då bodde i Östberlin inte längre kunde ta sig till Västberlin och på så vis inte kunde ta sig till sitt jobb.
Mm.
Och det innebar ju då att väldigt många förlorade sina jobb och ja, hade ju svårt att få nya och sådär. Och muren, den delade även på vänner och familj. Och det var cirka 1300 barn som då var på besök i Östberlin dagarna kring då när den här muren uppfördes, som inte kunde komma tillbaka till sina familjer. Mm. Och många av de här, de kom liksom inte hem igen förrän muren föll. Så att det är ju liksom 28 år som de inte liksom kunde ta sig hem till sin familj. Vilket är helt galet.
Ja.
Och motståndet då mot Berlinmuren hade varit stor både i Öst- och Västtyskland ända sedan den byggdes. Men i slutet av 1980-talet så ökade det här motståndet kraftigt. Och från den 5 till den 7 juni 1989 så pågick det en musikfestival i Västberlin. Och den här festivalen var så nära muren att tusentals östberlinare de då samlades på andra sidan för att lyssna. Och det var då särskilt en konsert med David Bowie där han talade direkt till alla människor på andra sidan Berlinmuren, så då blev en slags milstolpe för den här liksom motståndet.
Mm.
Och dagen därpå så angrep Östtysklands polis de här invånarna då som hade samlats vid Berlinmuren. Och det här ledde ju då i sin tur till stora protester. Så det blev ju liksom bara kaos av det hela.
Ja.
Och 5 dagar efter att det då inträffat så uppmanade USAs president Ronald Reagan Sovjetunionens generalsekreterare Mikhail Gorbachev att bevisa att han ville ha mer frihet i de kommunistiska länderna. Mm. Och under tal med Reagan då i Västberlin på Brandenburger Tor så riktade han ett direkt budskap till Sovjetunionens ledare. Och han sa då, citat, generalsekreterare Gorbachev, om du vill ha fred, om du söker framgång för Sovjetunionen och för Östeuropa, om du vill se liberalisering, kom hit till denna port. Herr Gorbachev, öppna denna port.
Okej.
Ja, och efter det så, ja, alla började då applådera. Och sen så yttrar Reagan vad som då har visat sig bli några av 1900-talets mest berömda ord. Och det är citat, herr Gorbachev, riv denna mur.
Mm.
Och det här fick då människorna i Östberlin att uttrycka ett kraftigt missnöje mot Berlinmuren. Men det skulle dröja fram till i juni 1989 innan något då hände.
Mm.
Och då öppnade nämligen det kommunistiska Ungern sitt eget stängsel som de då hade ställt upp på gränsen mellan Ungern och Österrike. Och snart så började då tusentals östtyska medborgare att åka på en så kallad, inom situationstecken, semester till Ungern. För att sedan fly vidare till Österrike. Så att de, ja, flydde ju från Östtyskland helt enkelt.
Mm.
Och detta gjorde då i sin tur att regeringen i Östtyskland ville stoppa, ja, det som då hände, att folk började fly från landet.
Mm.
Och de möttes dock av en massprotest med orden vi vill ut.
Mm.
Och i ett försök att dämpa den tilltagande oron då i landet så beslutade ledarna i Östtyskland att lätta på kraven för tillstånd att resa in i Västtyskland. Och de här nya bestämmelserna, de skulle då presenteras på en presskonferens den 9 november 1989 av en man vid namn Günter Schabowski. Och han hade då nyligen utsetts till medieansvarig för partiet. Och det som var lite problematiskt i det här, det var att han hade bara fått ett A4-papper med då de här olika bestämmelserna i handen. Och han hade liksom inte fått någon information om några av detaljerna kring det som stod på pappret.
Men det är väl jättebra med en kommunikationsansvarig?
Ja, men verkligen. Så när han då fick frågan om när de här förändringarna skulle träda i kraft så var hans bedömning därför med detsamma. Trots att det då i själva verket skulle införas så smått dagen därpå.
Mm-hmm.
Och efter den här presskonferensen så kunde ju östtyskarna inte tro sina öron, för att de bara, oj, vi får gå över dit idag, nu på en gång liksom.
Mm, mm.
Så tusentals de samlades vid gränsporterna då, eller de här posterna, och där möttes de då av vakter som de fattade ju ingenting av vad som höll på att hända.
Nej.
Och vakterna, de försökte då få order om vad de skulle göra eller vem som hade ansvaret över den här situationen som uppstod. Och det kom fler och fler människor till de här olika posterna. Men det var ingen ledare som var beredd på att ge order om att skjuta. och i sin tur då orsakar en massaker, för det var ju det det skulle ha blivit i så fall.
Mm.
Och klockan 10:30 på kvällen då, den 9 november, så gav den östtyska ledningen med sig och gick med på att höja bommarna så att folkmassan fritt kunde ta sig över till den västra sidan. Och där möttes de då av västberlinare som stod där med blommor och champagne och skulle liksom fira. Mm. Och unga människor från båda sidorna, de klättrade upp på muren och där möttes de då och dansade då för att fira att de var fria.
Ja.
Och det som man då tror kunde ha slutat som en katastrof blev då istället en folkfest. Och det innebar ju då även slutet på, ja, 28 år av inspärring och separation från varandra. Så att, ja, det var det. Det slutade ju, ja, gott.
Det är jätteintressant och det är bra att det slutade som det slutade. Ja. Jag har så svårt att liksom ta in att det, när kriget, andra världskriget liksom var slut och allt det här, att man bara skulle liksom dela in ett land och speciellt dela in en stad bara liksom. Mm. Alltså jag förstår inte hur man tänkte.
Nej, men det var ju det liksom att jag menar att Sovjetunionen, Stalin, han ville ju ha hela Berlin. Det var ju liksom, han ville ju bara ha allt som var liksom bra. Och då så gick ju inte de andra med på det. Och då fick de ju dela in det på ett annat sätt istället. Men då blev det ju jättehemskt för att...
Jag tycker det låter jättemärkligt. Men det var så de gjorde och det är så det var.
Ja, det var ju så, tyvärr. Men nej, det är galet och hemskt att det kan få gå till på ett sånt vis. Att man liksom...
Mm.
Jag menar att folk var tvungna att mista sina liv. Och sen också det här att... Tänk dig då att du har varit kanske... Ja, men det här är ett av de här barnen. Du kanske är 4-5 år och hälsar på någon i väst... vad blir det? Nej, Östtyskland blir det, va?
Ja,
precis. Östberlin. Och så ska du åka hem och så bara nej, du får inte. Och sen vet du att dina föräldrar kanske är på andra sidan, men du får inte träffa dem, du får inte se dem, du får inte göra någonting på 28 år.
Nej.
Det är ju helt galet.
Nej, det är helt galet alltså. Det är
helt
Men
sjukt.
Jag måste fråga, visst handlar Ebba Gröns låt om Berlinmuren?
800 grader eller?
Nej, Die Mauer, eller vad heter
det? Ja, jo, det ska den göra. Vad jag vet i varje fall, men jag vågar
men
inte...
Men det känns som det, för den börjar ju liksom halt, här får ingen passera.
Ja, just det, ja. Jo, men det måste den ju göra. Det
ja,
tror
men det
jag.
Tror jag i alla fall.
Ja.
Det var något som slog mig, att det måste det ju vara.
Jo, men precis, det stämmer. Ja, nej, det är en del av historien. Och nu så är vi inne i en annan tid med... ytterligare oroligheter, så att ja
det är ju
inte
kaos.
Roligt. Ja, nej. Man önskar ju bara att ledare kunde sätta sig ner i båten.
Ja, alltså jag såg på nyheterna att Ukrainas president, heter det väl, han Zelensky, han ska tala till Sveriges regering imorgon.
Okay.
Via länk. Jag tror var vi 10:55 på förmiddagen.
Okej. Okay. Ja, jag såg MSB hade ju en presskonferens när jag kom hem om läget.
Jaså, de brukar ju ha uppdateringar på torsdagar annars.
Nej, de hade en presskonferens.
Mm.
Och sen hade vi ju det här tråkiga i Malmö Latin i måndags. Mm. Så, ja, nej, man blir lite mörkrädd ibland över hur världen ser ut.
Jag följer ju en tjej som bor i Ukraina i en stad mittemellan Kiev och Tjernobyl som heter Tjernihiv. Och många frågar så här, men varför har du inte lämnat och bla bla bla. Och hon är så här, nej men alltså man vågar inte vara ute tillräckligt länge nog för att hinna fly, för det första.
Nej.
För det andra, hon och hennes sambo har precis köpt en lägenhet och alla pengar ligger där, de har inga pengar.
Nej.
Och sen så skrev hon idag, då fick de gå 15 kilometer för att försöka få tag i kontanter så de kunde handla mat.
Men gud.
Och sen har hon fått reda på att den sista bron som liksom kopplar dem till Kiev är sprängd. Så nu är de i stort sett fast.
Jaha. Ja, nej, det är galet. Usch.
Så att det är...
Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga eller göra eller tycka eller tänka. Jag tycker bara det är så tråkigt att civila människor ska behöva förlora sina liv för att folk är maktgalna och ska äga allt.
Mm.
Men,
nej. Ja, men det är obehagligt hur liksom ett fåtal människor kan få bestämma över liksom sådana, att de, jag förstår ju att vi måste ju ha några som liksom ska vara talesperson, men att de kan ha så mycket makt som här med muren. Att det är en som blir sur och bara nej, då bygger jag en mur och så får inte människor gå över.
Nej.
Alltså liksom
att man är så här okej, okay, men gör det liksom. Man bara nej, du får inte göra det för att det inte är humant.
Nej, men precis. Idag så finns det ju liksom lite mer gränser. Men förr så speciellt så var det ju liksom att det ledaren sa, det gäller. Ska vi ha en mur så bygger vi en mur. Alltså, jag menar, hade det varit för 100 år sedan i USA, då hade ju Trump byggt den där muren mot Mexiko.
Ja, ja, ja. Det var precis det jag
satt och tänkte på. Men nu fick han ju inte det, för det är inte okej, liksom.
Nej. Nej, precis. Nej, jag vet inte. Ja, nåväl. Sånt är livet.
Ja. Ja, men vi måste ju liksom ta med oss historien och lära oss av den.
Jo, det är ju så. Man tycker att man borde ha lärt sig vid det här laget, men tydligen inte. Inte alla.
Nej, vissa har ju hjärna som en valnöt.
Ja, men det. Mikroorganism i... vattnet. Nej, men...
nej, men alltså det är vissa som bara... Nej. Man blir frustrerad.
Ja, så är det. Nog om det, men man vill ju ändå lyfta lite när man ändå är inne på såna här ämnen. Men ja, det var allt för den här veckan. Eller det här avsnittet. Jajamän. Kan vi få säga den här veckan.
Ja.
Ja, och ja, hoppas att ni har gillat detta. Och vill du berätta var man kan nå oss någonstans?
Ja, antingen så kan man mejla oss på stapalspodcast@gmail.com. Om man har lite längre meddelande eller om man tycker att mejl är lättast. Annars så kan man följa oss på Instagram på stapalspodcast. Och där lägger vi också ut information som nu när avsnittet från förra veckan blev försenat så la vi ut på vår story. Och vi delar även bilder som jag tänkte den här veckan så ska jag dela bild på Tutankhamons dödsmask och hans kartusch med hans namn på och en bild ifrån gravkammaren om jag hittar.
Mm.
Det var så spännande. Om man vill se liksom sådana detaljer så kan man gå in på vår Instagram.
Ja, det tycker jag ni ska
göra. Och där kan man ju också skicka meddelande också.
Ja, men precis. Så in där och följ oss och kom gärna med tips och ja, förslag på ämnen och fall och sånt där. Men ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Så hörs vi igen i nästa avsnitt.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ja,
hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.